A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Elliot checks. Kan han hitta Danielsson där inne? Danielsson är där och får träff! Och då är det 1-0 för Djurgården i 81 minuten. Och det är ju nästan exakt samma sak som senast. Då var det 87 när Danielsson nickade in 1-0 för Djurgården mot Kalmar.
Det har blivit några mål för Marcus Danielsson i Djurgårdströjan. Efter en lång men ganska anonym karriär har Eskilstuna-sonen den här säsongen tagit klivet in i strålkastarljuset på allvar. Han är lagkapten för Djurgården som överraskat och jagar SM-guld. Han har själv bjudit på ett mittbackspel som många menar borde förärats med en landslagsplats. I den här podden berättar Danielsson om den lite märkliga situationen kring landslagsuttagningen där en tidning tidigt gick ut med att han skulle få en plats i EM-kvaltruppen. Där hans agent rasade mot Jan Andersson när förbundskaptenen valde andra mittbacksalternativ.
Arash uttalade sig om på ett väldigt klumpigt och dåligt sätt tycker jag. Och han är inte min agent heller, så vi har inget avtal och jag har pratat med honom och vi har inget samarbete längre.
Och vi pratar såklart mycket både om hans egen och Djurgårdens utveckling under den här säsongen. Och trots att Danielsson nu ses som en av Allsvenskans bästa spelare är han inte överhuvudtaget inställd på att ta klivet utanför Sverige.
Skulle jag vara tillräckligt bra så får man se om det blir någonting annat. Men just nu så vill jag bara vara här. Men Bosse är ju bra på att sälja spelare så det finns nog en öppning där. Om det nu skulle finnas intresse från min sida.
Och skulle det inte bli några miljoner som utlandsproffs så har Danielsson redan ett jobb vid sidan av planen. Tack vare den ekonomiexamen han och dåvarande lagkamraten Erik Larsson tog parallellt med fotbollskarriären i Sundsvall. Vilket väckte en del förvåning i omklädningsrummet.
Och jag tror vi väckte mycket tankar hos de andra i omklädningsrummet att man kanske ska göra någonting mer än bara fotbollen. Förutsättningarna finns ju att göra någonting mer. Det är bara att många fotbollsspelare är lite bekväma av sig.
Utöver detta diskuterar vi den tunga tiden som ungdomsproffs i Helsingborgs IF. Om Djurgårdens guldläge, om derbyspöket, om förra klubben Sundsvalls kräftgång och den tidiga karriären i Västerås SK tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta. Ålder?
30.
Bor?
Vasastan.
Familj?
Mamma, pappa och två äldre bröder.
Utbildning?
Ekonomiutbildning på universitet. 3 år.
Lön?
Jag är nöjd.
Bil?
Har ingen bil.
Hobby?
Golf.
Språk?
Svenska, engelska.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Leo Messi.
Vad uppskattar du mest hos en bra spelare?
Att ha blicken och veta vad han ska göra innan han får bollen. Det är väl främst det.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Manchester United har alltid varit det sen när jag var liten. Och varför? Det fick en David Beckham-tröja när jag var runt 5 eller 6 år tror jag. Och sen efter det så har hängt i. Sen var de rätt framgångsrika där under den perioden också. Så.
Då får du åka och hälsa på din gamla lagkamrat Victor Nilsson Linde. Du kan väl suttit i hans loge?
Nej, det har jag inte gjort. Så vi får väl se om det blir av här under vintern.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Men det är väl när vi vann Svenska Cupen här förra året med Djurgården. Det var speciellt att få vinna sin första titel.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Det är väl samma skulle jag vilja säga.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Det vet jag inte. Få ordning på handsreglerna kan man vara bra i alla fall. så någon förstår hur den funkar.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Det är väldigt, väldigt lite sånt faktiskt. Jag brukar sällan prata så mycket med de spelarna runt omkring mig. Så det är väl ingen som försöker trigga igång mig heller. Så det blir inte så mycket.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Just då eller liksom som har blivit eller...
Nej, den du rankar som den bästa du har spelat med.
Oj. Svårt. Nej, men det säger väl Emil Forsberg.
Vem är den tuffaste du har spelat mot eller svåraste motståndare du spelat mot?
Oj. Jag tycker sånt här är jättesvårt att välja någon speciell. Jag kommer inte på någon specifik faktiskt.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Det är den här funktionella tekniken, bara passningsspel, flytta bollen och kunna lösa situationer bara med att kunna lösa situationer med ett och två tillslag.
Om du tittar på en motståndare eller en medspelare, vilken egenskap kan du bli avundsjuk på att du skulle vilja ha?
Jag hade gärna spelat mittfältare själv och då behöver man ju den här blicken att kunna se hela planen och veta vad du ska göra innan du får bollen. Så.
Du är ju en försvarare som ändå gör lite mål. Kollar du på YouTube och tar fram gamla mål för att komma på bra humör och bra stämning?
Någon gång ibland så där har man ju nu gjort ett ganska viktigt mål mot Kalmar här på hemmaplan i somras. Så det har jag sett några gånger efterhand och det är kanske inte just bara för målet utan det jublet som blir efteråt. Det var speciellt.
Vad gör dig rädd?
Nej, men det är väl att det ska hända något med familjen, att de ska råka illa ut.
När var du lycklig senast?
Jag tycker jag känner mig lycklig idag. Så.
Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du?
Jag delar med mig till min familj och lite andra människor som är i behov av pengar mer än vad jag är.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Liksom.
Vilket köp ångrar du?
Jag tror inte jag har något speciellt där faktiskt.
När grät du senast?
Det var i vintras.
Danielsson in mot Goitom som släpper sig, lägger sig, det är väl straff för AIK. Det är gult kort på Danielsson och det är straff för AIK. Och det är tvärsäkert, 1-0 AIK.
Efter en säsong där Marcus Danielsson gått från klarhet till klarhet och varit i det närmaste felfri blev Danielssons nedrivning av Henok Goitom ett dyrbart misstag. Straffmålet blev matchens enda och innebar inte bara att konkurrenterna i toppen kröp närmare utan även att det seglivade derbyspöket mot AIK lever vidare. När man ställs mot Helsingborg gör man det förvisso som trea efter MFF AIK. Men det råder inga tvivel om att Djurgården satt sig i en fin position för att kunna ta hem det första SM-guldet på 10 år. När vi träffas så är vi på Kaknäs och ni är fortfarande i serieledning, du är lagkapten. Hur är den känslan?
Ja, helt fantastisk. Vi har fått ihop någonting grymt bra här i Djurgården nu. Jättekul att leda Allsvenskan och vi kommer jobba stenhårt hela vägen in för att göra det efter 30 omgångar också. Jag njuter av att spela fotboll nu, det är så jäkla roligt. Varje dag komma ut hit till Kaknäs, träna och träffa de andra i laget. Och sen är ju matcherna grymt roliga också.
Kan man känna det redan i början på en säsong att här i år har vi någonting extra, sammanhållning och det där?
Ja, både sammanhållning och hur vi har utvecklat vårt spel. Jag kände väldigt tidigt redan under cupspelet att vi var någonting på, ja, vi hade någonting riktigt bra på gång redan då och vi fick det att stämma relativt snabbt, så det kan man absolut känna av.
Efter en lång radda av matcher utan förluster och hållna nollor och så, allt som ni staplade, så blev det ju förlust mot AIK. Hur länge satt det i? Det är ju en dryg vecka sedan.
Men det satt i några dagar. Det var en tuff förlust. Vi presterade inte så som vi borde ha gjort. Sen kanske det inte var en platt match av oss, men det var ändå inte tillräckligt bra för att ta poäng mot AIK. Så det blev några jobbiga dagar efteråt, men nu har man kunnat släppa den och fokusera framåt här.
Du var inte riktigt i det på samma stark, eller lika stark som vi har sett här tidigare. Vad var det som då bakom? Tillfällighet eller?
Nej, det är klart. Jag blev ju ganska matchavgörande. Jag orsakade straffen liksom. Men jag tycker ändå att jag kunde fortsätta spela på det sätt som jag gjort tidigare. Men det är klart att det blir större fokus. Och när man gör en sån matchavgörande grej som inte gynnade laget så... Det var självklart tufft när det händer i en sån match också.
Du är ju en av många nya spelare som kommit till Djurgården. Ändå lever det här spöket som Özcan Merkel-Michel alltid brukar säga. Det finns inget spöke. Vad säger du? Djurgården har inte slagit AIK i Allsvenskan sedan 2011. Jag vet att de har vunnit cupen 2018. Men liksom i seriespelet?
Jag tror inte heller det finns något derbyspöke, även om det pratas om det. Och som du säger, vi slog AIK förra året, även om det var i cupen så slog vi dem då. Och vi slog Hammarby i våras här också i cupen, och vi slog Hammarby i höstas förra året. Det blir sån stort fokus kring det liksom. Det är små grejer som avgör, och tyvärr var det jag som stod för den lilla grejen som blev avgörande senast.
Hur är det att spela derby? Jag menar, du har mest spelat för mindre klubbar tidigare, att komma till Tele2 eller till Friends och det är fullt eller nästan fullt?
Det är helt magiskt. Nu senast var det ju något extremt. Och att Djurgårdarna fyller 3 etage där på Friends. Det var redan på uppvärmningen var det ju helt fantastisk stämning. Och det kändes jobbigt att vi inte kunde ge någonting tillbaka till alla de som hade tagit sig dit för att stötta oss. Det är ju grymt kul att vara i en sån här klubb som Djurgården och få spela de här matcherna. Och det känns inte som det är så många andra ställen i Europa man får sådana här matcher med den inramningen som det blir.
Nu har det ju varit landslagsuppehåll och ni startar om mot Helsingborg. Ni har ju rätt lätt program de närmaste 4 matcherna. Ni möter i varje fall lag som slåss i botten. Hur ser du på det som väntar nu innan nästa landslagsuppehåll?
Nej, men som du säger så möter vi de fyra kommande matcherna lag på nedre halvan, så det ger oss en bra möjlighet att få med oss bra resultat. Så vi har haft en period här med lite tuffare motstånd, så det gör vi bara vårat, så de här matcherna så kommer det se jättebra ut inför de avslutande omgångarna. Så men jag tror stenhåll på oss. Även om vi förlorar senast mot AIK så har vi fortfarande den här stabiliteten i laget, att vi släpper in väldigt få mål och vi gör oftast något framåt också.
Vad är det svåra med att ställas mot lag där man på något sätt förväntas vinna? När ni tar emot till exempel Helsingborg hemma. Det ska ju vara 3 poäng för alla som följer er.
Ja, men precis. Jag kommer ihåg att jag tänkte innan de senaste matcherna här, då hade vi Sirius hemma, AFC hemma och sen Malmö och AIK. Det var nästan så att man var mer, inte orolig, men man visste att det skulle krävas mycket för att slå Sirius och AFC, även om det var hemmamatcher mot lag som ligger på nedre halvan. Så de brukar oftast falla ganska lågt och det blir svårt att skapa. Ja, det krävs ganska mycket för att skapa målchanser mot lag som så lågt. Och det syntes ju mot AIK senast. De följer ner ganska lågt och de är ju skickligare än de. De andra lagen på försvara lågt, så det kommer krävas mycket av oss för att vinna de matcherna, för de slåss för sin överlevnad i Allsvenskan. Så och sen har de bytt tränare nu också, så får vi se vad det kan innebära för dem.
Hur känner du av liksom, du bor ju i Stockholm och liksom allt, hur känner du av från Djurgårdsfansen att ni är med och jagar guld och på något sätt ligger på guldplats nu?
För mig själv så har det blivit en ganska stor skillnad mot hur det var förra året, när jag var en lite mer anonym spelare här i laget och kanske inte stack ut på samma sätt. Och i år har jag blivit lagkapten och resultaten har varit väldigt bra, så jag märker ju av att folk kommer ofta fram till en när man är ute och ute och går på stan eller när man rör sig runt i de centrala delarna, så det är alltid folk som nästan alltid som kommer fram och vill prata och sådär. Så det är ett stort intresse kring klubben.
Finns det en baksida av det, att det kan vara obehagligt eller liksom att det kan vara andra supportrar och liknande som är fram och signalerar på annat sätt?
Nej, det är inte obehagligt så. Det är väl klart att man har stött på fans från de andra Stockholmslagen när man är ute och går, och att man ser att de känner igen en, men oftast så krävs det att de är några stycken som går tillsammans för att de ska kunna säga någonting. Går de ensamma så är det ofta att de inte vågar säga någonting.
Om vi tar Djurgården så är det ju en rätt stor förändring, åtminstone om man jämför med Allsvenskan. Ni vann ju faktiskt cupen förra året, men Allsvenskan på hösten var inte alls bra. Och nu då med nya tränare Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Vad är det som funkar?
Men det viktigaste tror jag är att de har kommit in med ny energi och en tydlig spelidé som vi alla spelare har liksom hängivit oss till liksom, och alla tror på den. Även de spelarna som kanske inte startar varje match eller få lite mindre speltid, alla jobbar och tror på det vi gör varje dag här ute på Kaknäs när vi tränar, och det är väl främst det jag tror. Och de är väldigt seriösa och är på oss varje dag, de lämnar inget åt slumpen. De pressar oss varje dag att träna hårt och för att utvecklas, och det gillar den här gruppen.
Hur är skillnaden mot Özcan Merkel-Michel? Han hade ju lite lösare tyglar, om man är snäll, lite oseriösare. Hur ser du på det jämfört med hur det var då förra året under honom?
Oseriöst var det inte, men självklart så är det en ganska stor skillnad. Som du säger så Özcan hade, för de offensiva spelarna, det var väldigt fritt. De kunde röra sig rätt så fritt och kanske inte hade de här tydliga ramarna som vi har i år i alla fall. Och där skiljer det sig ganska mycket åt sen. Ja, Öskan har ju varit framgångsrik med sitt sätt att spela på. Vi vann cupen förra året och han har varit framgångsrik tidigare år. Så det...
Vad föredrar du?
Nej, men jag föredrar det som vi håller på med i år. Och jag känner igen mycket av det som Kim och Tolle vill få fram. Att under mitt sista år i Sundsvall med Joel och Ferranda, de ville spela på ett liknande sätt med tydliga riktlinjer hur man ska spela, hur man ska röra sig och så vidare. Så jag föredrar det sättet.
Och om man ser till klubben så tappade ni också två, åtminstone namnkunniga, liksom Jonas Olsson och Andreas Isaksson. Och, vad betyder det att de försvann? Blev det till och med lättare i omklädningsrummet? Eller?
Men det är klart att det blir en liten skillnad i år. Jonas och Isak, fantastiska människor och jättebra i omklädningsrummet, men det är klart att de var lite ovanför oss andra. Inte för att de själva ville, utan för att ja, de kom. Jonas har väl 10 säsonger i Premier League och ja, 30-40 landskamper. Isaksson är ja, Sveriges bästa målvakt genom tiderna och har fantastiska meriter han också liksom. Och i år kanske det har blivit att ja, alla är lite mer på samma nivå, eller vad man ska säga. Men det var ju liksom aldrig något som störde förra året. Att,
det var mer bara en annan stämning. Hur mycket var det här? För man har ju ändå förstått att de hade kanske lite andra krav, just med tanke på att de hade varit så länge i utlandet. Och, alltså på klubben, inte kanske gentemot det, men på klubben, att det var något som störde.
Jag menar att det störde oss spela?
Ja, eller, nej, men liksom störde i klubben eller liksom...
Nej, men jag tycker det var helt rätt av dem, att de var vana och från sina utlandskarriärer att det ska vara professionellt på ett visst sätt. Och att det blev en lite annorlunda sits för dem när de kom hit, där det är väldigt öppet här på Kaknäs. Så jag förstår dem, för det är, ibland så är det ju... Kommer kanske folket här lite för nära.
Hade du velat stänga? Jag vet Jonas Olsson pratat om det, att han hade velat stänga.
Nej, jag vill inte stänga Kaknäs, absolut inte. Men vi spelare vill ju ha lite våran, vad ska man säga, frizon, och där vi kan runt träningsplanen liksom, så att vi kan röra oss fritt när vi har pauser och kunna stå och diskutera utan att kanske står människor en meter ifrån. Så, men samtidigt så gillar jag också det här familjära i Djurgården, att alla är välkomna hit och sådär.
Om man inför säsongen hade tittat, så hade man ju kanske pekat ut PK Brottveit som skulle stå i mål, norsk målvakt, värvad för att ersätta Isaksson. Erik Berg skulle varit en stabil spelare rakt igenom hela säsongen. Astrid Ajdarovic skulle gjort mycket poäng, att han har gjort en assist. De har ju inte haft alls den framträdande. Erik Berg är oturligt skadad och Brottveit har ju blivit utslagen av Tommy Vaiho. Hur förvånad är du att liksom de inte har haft större påverkan?
Alltså, Erik tycker jag, när han spelade så var han ju våran bästa spelare, tycker jag. Så han, när han spelar så har han gjort det väldigt bra. PK, han kom in och spelade tidigt under våren och gjorde det bra liksom. Men man har känt under hela året att han och Vai och de andra målvakterna, de är väldigt jämna. Så det är en grym konkurrens där, och när Vai har fått sin chans har han ju tagit den. Så Astrid, inte gjort så mycket poäng, men han har kommit in med en vinnarmentalitet som verkligen smittar av oss på oss andra. Han ställer höga krav och han är liksom aldrig nöjd, utan han pushar oss varje dag och är grymt viktig på det sättet. Så han, även om han inte har gjort så mycket poäng, så har han bidragit på väldigt många andra sätt som har gjort att vi ligger där vi gör idag.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Gratis chans. Sen Norge snowbollen Joshua King. Det är Ödegård med honom och det är mot honom bollen går. Det här är Johansson med jättechansen för Norge leder. Norge leder på Friends Arena. Sen Sverige givit bort bollen.
Det här slarvig passning av Granqvist och blir man underläge direkt här. Det är lugnt och behärskat mål.
Det var nog en del Djurgårdsfans som drog iväg några extra svordomar när landslagskaptenen Andreas Granqvist gav bort bollen som ledde till Norges 1-0 i EM-kvalet på Friends Arena. De blårandiga supportrarna var dock långt ifrån ensamma om åsikten att Marcus Danielssons spel under säsongen varit värt en plats i landslagstruppen. Särskilt med tanke på att han vida överglänst sin allsvenska kollega Andreas Granqvist i seriespelet. Danielsson erkänner att landslagsnobben givetvis sved, men att han på intet sätt gett upp hoppet om att få dra på sig den blågula landslagströjan framöver. Om vi fokuserar på dig så har du en väldigt stark säsong. Vad känner du är nyckeln till att du liksom till och med växlat upp från förra säsongen och du blivit lagkapten och allting?
Nej, men det är väl lite olika delar. Vi pratar om nya tränarna, att jag gillar deras sätt att spela och att jag känner mig trygg i det och har fått förtroende från dem från dag ett, att de litar på mig och de vill att jag ska göra det jag är bra på och liksom inte, ja, de låter mig spela mitt spel och göra det jag är bra på. Sen har blivit lagkapten och fått ta ännu mer ansvar och känner mig trygg i det. Det kanske var något som jag inte trodde innan säsongen började, att jag skulle bli lagkapten eller något jag strävade emot. Men det har blivit en boost för mig, för att det är kul att leda laget och verkligen gå längst fram hela tiden. Sen har jag hittat en bra balans mellan fotbollen och det gör vi vid sidan av med jobba lite extra på en revisionsbyrå, och det gjorde jag inte under förra året, och förra året kände jag en lite tristess vid sidan av fotbollen, att jag, ja, tiden bara rann iväg utan att jag gjorde någonting vettigt av den när jag kom hem från träningen. Så jag hittade en bättre balans där och en större glädje till fotbollen när jag väl är här, för jag, ja, när man är inne och jobbar och sitter vid en dator 8 timmar en dag liksom, att det är, ja, man har en väldigt bra förspänt som fotbollsspelare och ja, då kan jag verkligen njuta av fotbollen extra.
Känner du att du var lika bra i Sundsvall som du är nu? Och att folk inte riktigt upptäckte det, dels kanske för att Sundsvall inte står i fokus, dels också för att Sundsvall faktiskt var på nedre, ofta på nedre halvan, och det kanske rasslade till lite mer?
Ja, Nej, men jag, det är, bättre har jag blivit absolut sen jag kom hit till Djurgården. Det har jag blivit. Det viktigaste varför jag blivit bättre sen jag kom hit är att jag har haft ordning på min kropp. Jag hade lite småstrul med kroppen sista året i Sundsvall där jag kanske inte kunde träna fullt ut varje under veckorna, och då kan man inte gå för fullt på träningarna, då blir det svårt att utvecklas. Men sen jag kom hit så har jag fått grym hjälp av medicinska teamet, och nu, ja, jag tror inte jag missar ett pass i år liksom. Så då blir man bättre, men absolut tycker jag att jag presterade bra i Sundsvall också. Sen blir man ännu mer, ja, mer utsatt som mittback i ett bottenlag. Det är klart, då är det lättare att det rinner in någon boll, även om man gjort en bra match. Så
är det också att man står i något slags medial skugga i Sundsvall jämfört?
Ja, jo, men så var det absolut. Jag kunde ju tycka att jag gjorde en fantastisk match när jag var i Sundsvall, men det var ju bara lokaltidningen som brydde sig om det i stort sett. Enda gången man fick lite medial uppmärksamhet i Sverige var ju när man var nere här i Stockholm och gjorde en bra match. Så då blev det ju lite mer fokus kring en.
Under åren i Sundsvall, hur många förfrågningar från andra klubbar fick du?
Nej, det var aldrig något bud som accepterades av Sundsvall, så jag hade inget, det var aldrig något som var nära där.
Men det var klubbar som förhörde sig?
Ja, det fanns, klart det fanns intresse. Sen värderade ju Sundsvall mig väldigt högt, och då kanske inte det Sundsvall krävde, kanske de andra klubbarna inte tyckte var värt för en mittback i ett bottenlag i Allsvenskan.
Du gick ju som kontraktslös. Hur resonerade du där den vintern? För jag vet, det var ju andra klubbar, Hammarby, Elfsborg och lite andra som var intresserade, och det tog rätt lång tid innan du skrev på för Djurgården. Hur vägde du? För om man tittar på Djurgården då, som hade Jonas Olsson, Erik Berg och Bune Larsson, så kanske inte det var det givna alternativet som mittback?
Nej, det är många som påpekade det, att det var, kändes lite, ja, att det var lite annorlunda, och att jag ville hit till Djurgården. Det var en väldigt lång och utdragen process, allt det där med att få en ny klubb, och man ville att det skulle bli bra. Jag träffade några klubbar här i Sverige och fördes även diskussioner med några klubbar utomlands, men till slut så landade jag i att jag ville vara kvar i Sverige och spela här i Djurgården. Och hade ju kontakt med Bosse under relativt lång tid. Han sa att han ville att jag skulle komma hit, men att han behövde lösa några grejer först och göra plats i truppen. Så det, nej, blev jätteglad när det löste sig till slut.
Du fick ju en flygande start, du gjorde ett par mål direkt. Hur viktiga var de målen?
Men jag tror det var väldigt, väldigt viktigt att få en bra start. Jag kommer ihåg att jag spelade genrepet inför premiären där i Allsvenskan, och det var min första match som jag spelat på 4-5 månader från sista matchen med Sundsvall. Och Jonas skadade och Une blev sjuk, tror jag, inför premiären mot Östersund förra året. Så gjorde mål och vi vann med 1-0, så det var ganska skönt att få den starten, för då jag visade direkt att jag vill vara med och konkurrera och spela, att jag är en bra spelare. Så det hjälpte mig väldigt mycket, tror jag, inte bara mot tränaren utan även det underlättar ju att få supportrarna att gilla en också, och det är aldrig fel om man gör en bra start så att man får uppskattningen från dem också.
Och när det då börjar rulla på, hur viktigt är det liksom att komma in i en sån positiv rulle på något sätt?
Nej, men det är ju klart att det är viktigt. Jag gjorde mål även andra matchen, så det var, nej, men det var kul. Så man var väl lite osäker på vart man stod någonstans eftersom man inte hade spelat så mycket under lång tid, men det var jättekul att få den starten, och då man visade direkt att man vill vara med och konkurrera, även om konkurrensen var väldigt tuff där i början, och då gäller det verkligen att vara bra när man fick chansen.
Du gör ju rätt många mål för att vara mittback, eller i varje fall några stycken. Du är hela tiden farlig och gjort 3 denna säsongen. Hur mycket slipar du på det, att just gå upp på fasta och liknande?
Ja, inte överdrivet mycket om jag ska vara ärlig. Vi tränar väl på fasta ungefär en gång i veckan kanske, så det är väl då, eller så någon träning ibland, så får man ju ställa sig som forward när vi kör lite inläggsträning, så då får man ju träna lite på det, men det är inte jättemycket, men man har väl tajmingen, eller vad man ska säga, den sitter väl i ryggraden liksom, att man kommer rätt på hörnen oftast.
Du hade ju en hjärnskakning där du missade lite matcher. Hur rädd blir man för det, med tanke på att du är ofta uppe i dueller och så? Det kommer ju mer och mer forskning i andra idrotter om att hjärnskakningar är farliga.
Ja, nej, det var väl den andra smällen jag fått mot huvudet. Jag fick en även sista år i Sundsvall där, och den här smällen var ju mer rejäl, och nej, men det är läskigt med huvudskador, absolut. Det är svårt att... man fick verkligen känna på hur det är, och hur de som har problem med huvudet, att det är inte kul alltså, för man var konstant trött hela dagen, och man ansträngde sig lite, så det tog lång tid innan man var helt fräsch igen, så det gäller att ha respekt för det där, och jag spelade ju även med ett huvudskydd ett antal matcher efter det, så det brukar oftast vara lugnt när man har tränat, och när man har spelat någon match efter skadan och ser att det funkar, då släpper det och så spelar man som vanligt igen.
Hur noggrann upplever du att sporten fotboll är med huvudskador?
Jag kan ju bara säga hur det kändes här när jag blev skadad, och det kändes som vi hade en väldigt bra dialog, jag och medicinska teamet. De sa hela tiden att det är upp till mig själv om jag skulle berätta hur jag kände, och de försökte aldrig pressa mig till någonting, utan vi hade alltid diskussioner i stort sett varje dag hur rehabiliteringen gick av huvudet, så jag är väldigt nöjd med hur Djurgården skötte det.
Följde de den här trappan som man ska följa?
Ja, exakt, det var järntrappan där, så man fick ju börja väldigt lugnt och sen så stegrar man allt eftersom. Så det...
När man träffar allsvenska dominanter så är det ju lätt att man hamnar på utlandet och så. Hur mycket är det en parameter i ditt liv?
Vadå,
att flytta utomlands?
Just nu så tänker jag ingenting på det faktiskt. Jag förlängde ju nyss kontraktet här med Djurgården, och jag trivs ju jättebra här. Mitt fokus nu är att vinna SM-guld med Djurgården. Det är det viktigaste för mig. Jag njuter varje dag av att komma hit till Kaknäs och mår väldigt bra som människa. Och det är sånt som jag värdesätter väldigt, väldigt högt, att jag ska må bra och omge mig med människor som jag gillar.
Du kom ju hit och hade ju bara gått ett år in på det kontraktet när de förlängde. Det kanske var givet för dem att förlänga med någon som blev kapten, och jag menar, du har en framskjuten position. Hur resonerar du där, att trygghet och ett långt kontrakt och säkert bättre betalt kontra att vara redo och kanske gå till Danmark, Norge och hämta lite pensionspengar?
Ja. Nej, alltså för mig så finns det inget intresse av att spela i Norge eller Danmark, för allsvenskan är någonting speciellt här. Om man tittar på hur publiken är och intresset kring matcherna, och sådana matcher får man inte i de länderna. Det är väl bara i Danmark, men när FCK och Brøndby möts, och jag är väl tveksam till om någon av de klubbarna skulle värva in mig, nej, jag för mig var det aldrig någon tvekan att förlänga, och fick en bättre lön absolut, så och är jättenöjd med den. Så
hur lång kontrakt har du nu?
3,5 år från nu, så 2022 ut.
Det är en bra trygghet.
Ja, men jag är lite trygghetsmänniska, så det känns jättebra, och sen skulle jag vara tillräckligt bra, så så får man se om det blir någonting annat. Men just nu så vill jag bara vara här. Men Bosse är ju bra på att sälja spelare, så det finns nog en öppning där. Och om det nu skulle finnas intresse från min sida. Men just nu så har jag inte det intresset.
När du valde med Djurgården, var det liksom Norge i Danmark som var alternativen? Du sa att det fanns intresse från utlandet.
Alltså innan jag skrev på?
Ja, precis.
Ja, det fanns något alternativ i båda de länderna. Så. Men det var inget som lockade.
Ett annat med framtiden är ju, du har gjort lite U17 och U19 landskamper. Ingen har ju missat det som var där du antagligen, min gissning är att du kom med i bruttotruppen och en tidning trodde att det var att du var uttagen och det blev. Hur upplevde du hela den cirkusen?
Ja, men den blev väldigt lite märklig med tanke på de uppgifter som kom ut att jag var med i truppen och att det då blev att jag blev gratulerad till uttagningen att jag nu skulle vara uttagen. Så det blev lite konstigt och jag försökte tona ner det så mycket jag kunde till alla de som hörde av sig. Och sen kom ju uttagningen och jag var inte med, så då det var en speciell eftermiddag där för några veckor sedan.
Jag läste i din intervju med Expressen Noah Bachner där du sa att men det är klart, vi är inte robotar, vi är människor liksom, och känslor.
Ja, och speciellt eftersom att svenska A-landslaget är någonting, det är det största man kan vara med om som svensk, att få representera det laget, och jag har aldrig varit med tidigare och nu kom det ut i uppgifter att jag skulle vara med. Så det är klart att det påverkar den. Eller att det...
Vet du att det var så att du var med i bruttotruppen? För de tar ut en större trupp först.
Jag vet att jag var med i diskussionerna sen om jag var med i någon bruttotrupp eller inte. Jag har inte sett något papper på det i alla fall.
Nej. Och du har inte hört av Janne eller Peter Wettergren någonting?
Nej, ingenting. Och det känner jag inte att de behöver göra heller. Så.
Det blir ju många åsikter. Jag menar, Djurgårdsfans... generellt var ju väldigt arga. Din agent var ju väldigt hård mot Janne Andersson. Hur upplever man det när man på något sätt är huvudperson men inte massa andra kastar sig in?
Jag gillar inte den uppståndelsen som blev. Arash uttalar sig om på ett väldigt klumpigt och dåligt sätt tycker jag. Och vi... Han är inte min agent heller, så vi har inget avtal och jag har pratat med honom och vi har inget samarbete längre, så på det sättet han uttryckte sig, det kändes klumpigt och det sa jag till honom, så det är så det.
Om du tittar på landskamperna, såg du landskamperna?
Ja, jag kollade båda landskamperna.
Den som var ifrågasatt, Andreas Granqvist, gjorde ju en missanpassning och rubrikerna som följde, hur ser du på det?
Ja, en missanpassning, men det är sånt som händer. Jag orsakar en straff mot AIK, så det är alla gör misstag, så det är sånt som händer i fotbollen och då... Han är en duktig spelare och det är Janne som tar ut truppen, så jag har väl inget mer att säga om det.
Har du fortfarande drömmen ändå att någon gång vara med?
Ja, självklart. Det är, som jag sa, så det är något som alla vill representera Sverige, men det är inte bara upp till mig, så jag ska bara fortsätta prestera här i Djurgården, så får vi se vad som händer.
Ja, och det blir oavsett en häftig höst, eller hur?
Ja, verkligen. Det ska bli grymt roligt. Och det är en av anledningarna till att jag ville spela här i Djurgården också. Att kunna vara med och slåss om titlar. Så ett SM-guld hade smakat fint.
Ja, och du har redan tagit en cup-titel.
Ja, precis. Man fick ju känna på det lite då. Så det var kul, men ett SM-guld slår ju lite högre.
Lyftningen. En Morsey som är där och sen är det Danielsson! Det är Marcus Danielsson som kriterar! Har ni sett? hörnorna. Det är GIF Sundsvalls vapen. Två mål efter hörnor. Danielsson har kvitterat.
Marcus Danielssons karriär har varit långt ifrån spikrak. Efter en misslyckad säsong i Helsingborgs IF fick han starta om i division 1 med Västerås SK innan han fick chansen i Allsvenskan med GIF Sundsvall. Kanske var det just för att allting inte alltid gått på räls som han tog beslutet att utbilda sig till ekonom och skaffa ett jobb utanför fotbollen. Du har ju lite kusiner som är fotbollsspelare. Både Micke Danielsson, en gammal vänsterback var han väl?
Vänsterback i Trelleborg och Örebro.
Ja, tungt skott har jag för mig.
Ja, man hade en bra vänsterdoja.
Och sen även David Feldman i Hammarby. Hur kommer det sig att ni är så många fotbollsspelare?
Ja, det är väl, eller i alla fall Danielsson-släkten är ju, det är ju fotboll för hela slanten där. Sen är det klart att det är speciellt att ja, både jag och Micke och sen även David då spelar, har spelat i Allsvenskan. Men det är väldigt roligt. Och Micke, han var ju min idol när jag växte upp och jag följde honom när han spelade Allsvenskan. Och jag ville alltid, ja, Allsvenskan blev mitt mål också. Att jag vill också spela där.
Hur mycket råd kunde han ge dig?
Väldigt mycket. Han... då när jag var lite yngre kanske inte blev så mycket, vi hade inte den täta kontakten då, men allt eftersom jag blev lite äldre så har vi ju blivit mer än en kusiner. Vi är väldigt nära vänner idag. Han har ju alltid varit, funnits där för mig och stöttat mig i alla beslut jag tagit och funnits där som ett bollplank, eftersom att han har varit med om det själv tidigare och är en väldigt klok och bra människa som reflekterande människa som är väldigt öppensinnad och kan ge väldigt bra tips och råd.
Hur är det att möta en sån som Feldman i derbyn som ni har gjort några gånger?
Jätteroligt. Vi är ju också mer än kusiner. Vi har växt upp ihop. Vi umgicks, eller ja, vi träffades väldigt mycket under vår uppväxt och är väldigt nära vänner idag, så Det är klart det är väldigt speciellt att han spelar i Hammarby och jag i Djurgården. Så,
vem håller släktingarna på?
De på i min familj är djurgårdare och de i hans familj är väl hammarbyare nu. Så. Men vi har ju min mormor och hans farmor, hon har lite jobbigare. Så
hon kan inte välja?
Nej, hon kan inte välja, så hon hejar på båda.
Ja, det är lite speciellt. För jag läste att du hade två äldre bröder som är djurgårdare och du har varit mycket på Djurgården. Är du djurgårdssupporter själv? Liksom?
Nej, jag har faktiskt aldrig haft något lag i Sverige. Det blev att jag kommit tillbaka till Micke. Att när han spelade i Trelleborg så hejade jag på Trelleborg. Och när jag gick till Örebro så hejade jag på dem. Men efter att han lämnade de klubbarna så dog det väl ut ganska snabbt. Så det... det är väl som jag sa, inget lag i Sverige har haft med, utan det har varit Manchester United som har varit mitt lag.
Du nämnde ju innan det här lite speciella som ju inte är så vanligt i Allsvenskan, att du jobbar på Ernst & Young revisionsbyrå som Djurgården hjälpt dig till, och tiden i Sundsvall så pluggade du, läste in ekonomi examen med Erik Larsson. Hur kommer det sig? Det är ju väldigt ovanligt att man utnyttjar tiden på det sättet.
Ja. Nej, men jag har väl alltid tänkt att jag ska plugga in och göra färdigt det innan jag slutar spela fotboll. Och sen så, om det är en slump så hade Erik och jag sökt in till samma program där på universitetet i Sundsvall. Så då bestämde vi oss för att testa och köra. Och det funkade jättebra. Vi blev väldigt nära vänner där uppe i Sundsvall och det var kul att plugga med honom liksom, för vi gick till biblioteket efter träningen och vi kunde sitta där och så pluggade vi någon timme och sen så kunde vi sitta och snacka och ha kul liksom, så det passade jättebra att plugga med honom. Så och sen nu så
blev det viktigt att man hade den draghjälpen på något sätt.
Ja, alltså jag tror det hade varit betydligt svårare om man varit själv, för det gick, motivationen gick upp och ner. Ibland så var jag riktigt less och orkade inte ta tag i någonting. Då fick han dra med mig, och så var det tvärtom ibland. Så kunde vi skriva alla grupparbeten tillsammans. Och det var också väldigt skönt, för vi låg ju på samma nivå. Liksom. Vi ville i stort sett bara klara det. Liksom.
Så att man inte... Hur såg man på det i resten av omklädningsrummet?
Nej, men det var lite annorlunda. Det blev, ja, de tyckte det var bra att vi pluggade liksom, och jag tror vi väckte mycket eller tankar hos de andra i omklädningsrum att man kanske ska göra någonting mer än bara fotbollen. Sen hade vi också väldigt bra stöd från tränarna i Sundsvall som stöttade oss i det där, och att vi så att det gick att lösa praktiskt när man hade seminarium och tentor och sådär, att vi kanske inte behövde komma till den gemensamma frukosten för att vi hade en tenta att skriva liksom. Så bara vi kom till träningen så var det lugnt liksom. Så.
Tycker du att klubbar borde ta mer ansvar för, jag menar, man ser ju ändå fler och fler spelare som kommer ut som tillhör en generation som kunnat leva på fotbollen i Allsvenskan, men kanske inte, de kan ju inte spara pengar så de klarar sig resten av livet direkt. Tycker du, var ligger ansvaret? Ligger hos individen eller hos klubben när det gäller karriären efter?
Nej, jag tror det ligger främst hos individen. Sen kan klubbarna hjälpa till, absolut. Men det tycker jag de gör till viss del. Och sen tycker jag även spelarföreningen gör ett bra jobb där de erbjuder utbildningar för oss spelare som man kan göra på distans och liknande, så förutsättningarna finns ju att göra någonting mer. Det är bara att många fotbollsspelare är lite bekväma av sig och...
Försöker du säga till de yngre att ni kan inte bara fika och spela PlayStation? Tänk på att liksom det finns en tid.
Ja, jo, men absolut är jag på dem om det. Att det finns någonting efter karriären också.
Hur tas det emot?
Men det är väl lite blandat. Vissa är intresserade och frågar liksom hur jag tänker och hur det kan hjälpa mig att må bra liksom, och att det utvecklar mig. Så sen, vissa förtränger det eller bara låter det passera i stort sett. Så.
Du jobbar ju som sagt vid sidan. Hur mycket jobbar du? Sticker du varje dag efter träningen ner till...
Nej, det är så ofta blir det inte, utan det går lite perioder, men i snitt kanske det har blivit 5 timmar i veckan, mellan 5 och 10, så så vi får se hur det blir här under hösten, men tanken är väl att jag ska jobba den dagen jag är ledig från fotbollen, så ska jag vara inne hela dagen den dagen och jobba.
Vad gör du då? Jag vet ju att Ernst & Young både jobbar med SEF och allsvenska klubbarnas ekonomi och även SHL och så. Är det det du är inne och jobbar med?
Ja, fram tills nu så har jag varit med och hjälpt att ta fram de rapporterna där vi sammanställde årsredovisningarna för de allsvenska lagen i fotboll och SHL-klubbarna. Men nu under hösten så är tanken att jag ska jobba mer med revision och följa med ut och träffa företag och sådär. Och då blir det att man jobbar tillsammans med någon och följer med den personen.
Är du inne hos Henrik Berggren, vd i Djurgården, och säger hur de ska styra upp ekonomin? För man kan ju vara orolig kring en del klubbar, och inte minst din gamla klubb Sundsvall.
Ja, man har fått en väldigt bra blick över hur ekonomin ser ut här i de allsvenska lagen. Men Henke har rätt så bra koll, så ja, jag behöver nog inte vara inne och säga åt honom vad han ska göra. Utan Djurgården har ju byggt en fantastisk grund här med ekonomin, så... Men sen är det flera andra lag som har det kämpigare och som verkligen sliter.
Kan du vara förvånad över att många klubbar gör samma fel gång på gång på gång?
Ja, man tycker att de borde lära sig. Sen om man tittar till min gamla klubb Sundsvall så... För de är ju inte problemet att de har för höga spelarkostnader till exempel. De har väl bland de billigaste trupperna i hela Allsvenskan, men då går det ändå back. Så då är det väl andra delar som de behöver förbättra och få in pengar på via publik och så vidare. När jag själv var där så kändes det som att snittet, eller det var 3 000 på matcherna, och sen det var samma folk som var där varje gång, utan de lyckades aldrig locka dit mer folk. Sen handlar det ju också om den sportsliga prestationen.
Samtidigt förvånar mig att du som ekonom säger så, för att även om de har den billigaste truppen så är den uppenbart för dyr eftersom de hela tiden går back.
Jo, jag vet. Det är också en balansgång där. Skulle de skära ännu mer i spelartruppen så åker de ju förmodligen ur inom något år. Och det är väl det som tyvärr är på väg att hända nu.
Om vi hoppar tillbaka lite när du växte upp i Eskilstuna, så förstår jag att du började spela seniorfotboll väldigt tidigt. Vad lärde du dig av det?
Ja, man fick ju in den här tuffheten direkt, för jag tror jag var 15 när jag började spela i Division 5 i min moderklubb Skogstorp. Så det var väldigt lärorikt, för man, även om jag var lång så vägde jag inte så många kilo, så skulle man möta spelare som var betydligt, vägde 20-30 kilo mer liksom. Så det var väldigt lärorikt att komma in i A-lagsfotbollen direkt, och för mig passade det jättebra.
Ja, är det en framgångsfaktor? För många spelare jag träffat tycker jag ofta har spelat seniorfotboll när de varit unga.
Ja, men jag tror absolut den vägen är en bra väg att gå. Sen den vägen kanske inte passar alla. Det är ju, men för mig var den jättebra. Jag spelade i en lite mindre klubb och alternativet var ju att börja spela i något av antingen IFK eller Eskilstuna City i deras juniorlag. Men för mig så tyckte jag det var bättre att spela A-lagsfotboll i Division 5, och sen gick jag ju vidare till IFK Eskilstunas A-lag i Division 2 efter 2 år där när jag fyllde 17. Så det, för mig blev det jättebra.
Du som är från Eskilstuna, nu finns ju förvisso AFC Eskilstuna, men de har flyttat dit. Varför är det så svårt? Varför har det varit så svårt att få upp ett lag i eliten? Är det handbollen som drar, eller är det?
Alltså, intresset finns ju kring fotbollen. När jag spelade IFK så mötte vi Borg Derby mot City, och då var det 5-6 tusen på läktarna, så intresset finns ju. Sen har både City och IFK gjort sina satsningar på att ta sig upp i eliten, men det har väl inte lyckats så bra. Det har plockats in spelare som har fått alldeles för bra betalt och som var på väg ut för sina karriärer, och då ekonomin körts i botten, så då är det tufft.
Vad är din känsla för AFC?
Jag känner inte att jag har någon koppling till dem, utan jag ser IFK som det som är stadens lag.
När du kommer upp i IFK och så du flyttade till Helsingborg, vilka alternativ hade du när du flyttade till Helsingborg, som då hade en bra akademiverksamhet med mycket bra spelare?
Helsingborg var det alternativet jag fick veta om. Det i och för sig, så jag var nere och tränade med dem. Jag åkte ner första gången under en höst, var det 2006 tror jag, och tränade med dem, och sen så åkte jag ner en gång till, och sen så bestämde jag mig relativt snabbt där. Så jag bestämde väl, jag var i IFK 1,5 år, så jag hade väl bestämt mig redan innan så där sista halvåret började. Så det kändes rätt att flytta till Helsingborg, för känslan då var att man behövde komma iväg från Eskilstuna för att kunna lyckas med sin fotboll, för det var det var Division 2 fotboll där liksom, och det var
Och då bodde du där på den rätt nära sjukhuset Olympia. Jag vet många spelare bodde där, eller bodde du någon annanstans?
Ja, jag bodde i närheten av Olympia, men inte så nära sjukhuset. Ah, okay.
Hur var det? Jag vet att du var med en del spelare som sen på olika sätt slått igenom. Joel Ekstrand, Andreas Landgren, Max Nilsson, Rasmus Jönsson och så. Hur var tillvaron det?
Den blev inte som jag hade tänkt mig, men när jag kom ner så hade vi, som du räknade upp, väldigt bra yngre spelare. Och så här i efterhand kanske det inte var bästa beslutet att flytta till Helsingborg, med tanke på att Johan Ekstrand, Marcus Nilsson var också mittbackar, och de låg väl steget före mig just då. Så Men jag trivdes relativt bra där. Sen blev det en omställning att flytta 50 mil hemifrån och bo själv. Jag kanske inte var helt redo för det heller.
Hur är det när man på något sätt vaknar upp till att det här är inte rätt för mig, om man på något sätt ska backa? Det finns ju någon slags statussänkning. Man har på något sätt flyttat hemifrån ung och nu ska jag bli till Helsingborg och sen på något sätt krypa tillbaka.
Ja, jo men precis. Nej, man var ju, ja, man försökte ju liksom kämpa på där liksom, för att man tänkte att ja, men jag ska ta mig upp i A-laget här och få ett A-lagskontrakt. Och sen man pratade med människor i ens närhet och kompisar hemma i Eskilstuna, och de bara, ja, men fortsätt kämpa liksom, du har fått en grym chans här att slå dig fram. Så sen, men till slut så kommer det till en viss gräns där det inte går längre, och på slutet så tappar jag ju. Det var inte roligt att gå till träningen, och jag kände bara att jag ville därifrån.
Hur fångade klubben upp det? Jag menar, ni är ju ändå unga människor som de har lockat dit från olika ställen i landet.
Jag skrev ett tvåårskontrakt två och ett halvårskontrakt var det. Och efter ett och ett halvt år så kände jag att jag måste till någonting annat. Och jag sa att jag ville bli utlånad och de var ju med på det liksom, att de tyckte också att jag skulle iväg och få speltid någonstans. Sen hittade vi ingen lösning just då, utan det blev ett halvår där min situation inte blev bra, varken för mig eller för Helsingborg. För jag ville flytta till, jag var och tränade med Västerås och spelade en turnering med dem under vintern 2009, jag ville dit och Västerås ville att jag skulle komma dit, men ja, Helsingborg tyckte det var för långt ifrån, så att de inte kunde hålla koll, så de gav mig ett annat alternativ som jag inte tyckte var bra. Sen var det inte sån bra stämning mellan oss efter det, under det sista halvåret där jag tränade ingenting med A-laget och jag satt på bänken i U21-laget, så det blev en ohållbar situation till slut.
Istället flyttar du till slut till Västerås och startar om, och de låg väl i division 1.
Ja.
Hur var det att liksom på något sätt gå ner från en klubb som ändå tillhörde toppklubbarna i Sverige och plötsligt börja om i division 1?
För mig så fanns det väl inget annat alternativ. Jag var väldigt glad att få komma till Västerås. Flytta lite närmare hem och få börja spela A-lagsfotboll igen, för det var något jag hade saknat under tiden i Helsingborg, eftersom att jag ändå hade spelat A-lagsfotboll innan det i 3-4 år. Och för mig handlade det bara om att hitta glädjen till fotbollen igen och få börja spela matcher. Sen är Västerås en stor stad och en klubb med en relativt bra historia liksom. Man har varit uppe i Allsvenskan och spelat mycket säsonger i Superettan, och intresse finns kring klubben, så jag var jätteglad att få komma dit och få börja spela fotboll igen.
Fanns det någon tanke på att lägga skorna på hyllan, att liksom det blev inte vad jag hade drömt om?
Nej, det är klart man hade tankar att det, som jag sa, så tappade jag glädjen för fotbollen sista tiden i Helsingborg och ville bara därifrån, och kunde ju nästan tänkt mig vad som helst, men alltid så ville jag fortsätta spela fotboll, för jag visste att jag tyckte det var kul, och jag vet att jag hade bra, en stor talang för att kunna lyckas. Och det blev jättebra att komma till Västerås, och där jag även tog tag i de här lite mindre, eller de här bitarna runt omkring fotbollen med mat och sömn och sådär.
Vem hjälpte dig med det, eller var det på eget initiativ?
Nej, det växte fram inom mig själv liksom, att eftersom jag fick ta det där steget tillbaka, och jag första halvåret i Västerås spelade utan lön till exempel, och fick börja jobba vid sidan av på ett lager, och när man gick där på dagarna så var det inte, ja, det var inte så himla roligt, så då det växte fram inom mig under första tiden där i Västerås, så att ta tag i det här ordentligt nu, så får vi se vad det leder till. För jag skrev 2,5-årskontrakt med Västerås, och så tänkte jag, ja, men jag ger de här åren och så får vi se. Men märkte ganska tidigt att jag, när jag väl började spela där, att jag att det fortfarande var en ganska bra fotbollsspelare.
Ja, du kände det, och, ja, och det gick okej för klubben också, och de fick fram lite taranger, inte minst Victor Nilsson Lindelöf som du spelar med och så. Hur var den tiden med honom?
Nej, men vi hade ett väldigt ungt lag där Vigge kom upp i A-laget och även några spelare till som var väldigt duktiga, och vi hade väldigt kul tillsammans allihopa, och vi umgicks vid sidan av och sådär. Sen hade vi ett väldigt lyckat 2010 där vi gick upp i Superettan också, så då, det var en grymt rolig tid i Västerås.
Kunde du se på Vigge att, förstod du att han skulle ha den karriären?
Nej, det är inte så som den har blivit, men man såg ändå att han hade ju någonting extra liksom. Han var ju ett fysiskt monster redan som 15-åring och trygg med bollen, bra med båda fötterna och det här huvudspelet, och sen hade han ju skallen att han älskade ju att träna hårt och var väldigt seriös, så det är grymt kul att se den utveckling han har haft och vart han är idag. Det är fantastiskt.
Ja, du får ordna det där med logen. Han har ju någon loge på Old Trafford. Du däremot lämnar i Västerås för Sundsvall. Vad gjorde att du hamnade i Sundsvall efter att ha gjort det bra i Västerås?
Vi spelade ju i Superettan då 2011 med Västerås, men vi åkte ur, men jag själv gjorde väl en relativt bra säsong, och då det väcktes intresse från lite olika allsvenska lag, och Sundsvall kom in rätt så tidigt och visade att de verkligen ville ha mig, och de hade precis gått upp i allsvenskan, och för mig så var ett jättebra bra alternativ. Där Sören Åkerby var tränare och han ville verkligen ha dit mig, och jag kände att jag var redo för nästa steg från Västerås.
Vad kände du när du till slut hade nått ditt mål från när du var liten och kollade upp till Micke Danielsson?
Nej, men det var väldigt stort när man fick göra sin allsvenska debut, och det har ju blivit några matcher till i allsvenskan, så snart så är jag i kapp Micke där i antalet matcher.
Och i Sundsvall, när du nu följer dem vid sidan, jag menar, de hade tungt ekonomiskt och sportsligt, bytt tränare Joel Cedergren, vad kände du när han fick gå som du jobbat nära?
Nej, men givetvis tråkigt att han får lämna, för jag vet vilken bra tränare han är och hur mycket han älskar Sundsvall som klubb, så han ger ju verkligen allt för klubben liksom. Sen är ju fotbollen ganska grym ibland när resultaten inte är bra, så då blir det oftast tränaren som får lämna. Och jag kan väl förstå klubben att de tar det beslutet, eftersom de ligger så pass illa till som de gör och behöver få till en förändring.
Ni möter ju dem. Är det speciellt? De behöver poängen verkligen.
Ja, men det när vi var uppe där förra året och spelade, så kände jag att det var speciellt att vara tillbaka i Sundsvall och spela. Det kommer kännas speciellt även i år. Speciellt eftersom de ligger där de ligger nu också.
Stort tack för att du ställde upp.
Ja, tack så mycket.
Podden var som vanligt producerad av Olle Jonell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är tacksamma för all form av feedback som vi får. Oavsett om det är kritik, beröm eller önskemål om gäster, frågor eller vad det nu kan röra sig om. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva på Twitter och Instagram, och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! We'll be right back.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.